Ja, nu har jag en röd display som rullar i alla fall. Och det är ett gott tecken. Du är och hämtar vatten, Mattias. Är det så, eller? Jag tolkar den tystnaden som ett ja. Så fyller jag också på min kopp. Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Veckans avsnitt är här. Ni är räddade och vi är laddade. Eller hur, Mattias?
Vi är ruggigt laddade faktiskt. Mm. Och det är ju det här att man säger ju i dessa tider nu med corona och allting. Att det känns lite så här, man känns nästan lite skamfull att säga att allting är toppen. För det är klart att inte allting är toppen. Men om man bortser från den då, om man nu säger den sägningen, så är det faktiskt toppen. Mm. Och jag är grymt pepp på ämnet idag.
Man får ju fokusera på det man kan fokusera på. Vi kan ju fokusera på att leverera en intressant och rolig ekonomipodd i alla fall. Det är liksom vårat jobb.
Ja, och ibland så vi tycker ju kul ibland, så vi har ju alltid röda tråden med ekonomi. Men ibland så svävar vi ju lite åt olika håll beroende på vad vi har för gäster och ifall vi pratar med varandra själva eller sådär. Men idag jädra blir det fan med ekonomi. Alltså ursäkta jag svår, men idag kommer vi gå hardcore ekonomi.
Och innan vi gör det måste vi säga en nu måste vi ju hälsa våran podd, alltså våran partner, våran sponsor, vårat samarbete välkommet också, så vi inte glömmer det.
Säg nu att du tänkte, gör som du egentligen tänkte säga, shout out.
Bara för att jag ska göra en referens till det vi gjorde förra gången, men jag vågar inte göra, för jag vet inte vilken ordning de kommer. Därför jag tänkte att jag skulle referera tillbaka.
Så gör
vi
du
ska
din...
också passa på och säga hej till våran fantastiska sponsor och partner, Saveland. Som alltså är ett peer-to-peer-bolag där man kan göra lite det. Vi kanske kommer in på det idag. Göra det som bankerna gör. Det vill säga, på en bank så lånar vi in pengarna och sen lånar de ut dem i sin tur. Skillnaden här är att du kan göra det själv. Så du kan ta en del, inte alltihopa, men du skulle kunna ta en del av ditt sparande och faktiskt använda det för att låna ut till andra mot ränta. Och vill man veta mer hur det fungerar, om man vill gå in och titta på de grejerna, vilket vi har varit in och tittat på, så kan man göra det på saveland.se. Och framförallt samla på er roliga frågor, tuffa frågor, intressanta frågor som ni har till dem, så kommer vi att framföra dem löpande till dem här och kunna rapportera tillbaka. Vi har fått in en hel del spännande frågor och dessutom tycker jag fått en hel del intressanta svar.
Mm, så är det, absolut.
Ja. Och vart mejlar man då? Man kan ju mejla vad man vill till oss, alla möjliga hyllningar och påhopp. Vart mejlar man då?
Ja, men då mejlar man dem till charlieochmattias@gmail.com och vi utlovar svar till alla.
Mm. Jag ska säga, apropå corona, så såg jag en tragikomisk sak. Nu vet inte jag när man lyssnar på detta, men vi kan väl säga att det har varit igång. Det har varit i allas medvetande, kan det vara 2 månader, i alla fall 1,5 månad eller någonting sånt? Eller vad kan vi säga? Har vi någon sån här start? Vad säger du, Mattias? Hur länge har du varit i sommarstugan?
Ja, men jag har varit 6 veckor.
När åkte du ner? 6 veckor, okej. Okay, så säger 6 veckor. Så ser jag igår, lyssna nu på den här. Jag ska inte hänga ut någon, utan jag säger en folkhälsoansvarig på en kommun. Jag ska inte säga vilken kommun. Hade lagt ett inlägg på Facebook. Och det Facebook-inlägget var en liten film där han berättade följande. Håll i det nu. Han ville berätta att människor i hans kommun som var över 70 var i riskgrupp och att de kunde se fram emot att de skulle få ett brev av honom inom kort. Där, och i det brevet stod det en rekommendation att man skulle följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Det är ändå vaket att komma ut med det nu. Berätta för 70-åringar att det kan vara bra att följa Folkhälsomyndigheten. Hur vaknar man efter 7 veckor och bara är som så här, tror vi ska berätta för våra medborgare att de kanske ska börja läsa. Amen, ja,
Ja,
du förstår. Ja, ja. En del är snabba på bollen, en del är inte lika snabba.
Nej, men det är väl bra att de vaknar till slut då. Så.
Ja, välkomna säger vi. Och sen så ska vi prata om det vi ska prata om. För vi har ju en spännande gäst, nästan så att man är lite nervös. Du vet, vi har ju, ibland är man jätteavslappnad och ibland är man lite nervös. Så idag är nästan på nervöskalan, för det är ju någon som verkligen kan sånt här som du och jag håller på med också.
Mm, ja, men verkligen.
Med granskningar och suttit både på insidan och på utsidan och på framsidan och på baksidan. Vi ska prata aktier, fonder, banker, sparande, placeringar. Vill du göra en sån här liten cirkusdirektörpresentation, Mattias, eller?
Ja, men då säger jag så här att det är en stor ära för oss att få presentera Småspararguidens grundare. Vi pratar om gänget eller paret som också har granskat Allra-affären. Och vi pratar också om paret som har skrivit boken Mer pengar för pengarna. Så här snackar vi verkligen ekonomi. Och därmed välkomnar jag varmt Andreas Runnemo. Välkommen Andreas.
Tack så jättemycket.
Du är ju lite extra välkommen. Ja, du har ju cyklat hit till och med.
Ja, jag har väl hört det av mig.
Ja, det är otroligt. Klokt, bra och imponerande. Ja, så det får du bonuspeng för. Vi är ju båda gå och spring. Eller jag är mer spring, Mattias är mer gå. Och nu kan du få representera cykeln i det här sammanhanget. Så det är väl...
Ja, men det är väl en
men det är inte det vi ska prata om.
Men det är klart, cykla, det är väl inte så. Men alltså, vi är ju på Kungsholmen och spelar in. Men var har du cyklat ifrån?
Jag bor ute i Farsta och numera jobbar man ju hemifrån på dagarna. Så jag har cyklat från Farsta.
Mm. Ja, det är bra. Det är starkt. Ja. Men det finns ju olika grejer vi måste hinna med här idag. Eller hinna med, vi har ingen brådska överhuvudtaget. Det är flera saker som vi ska hinna med helt enkelt. Eller som vi ska göra, så ska jag säga nu. Och då tänker jag att vi skulle vilja kunna börja snacka lite grann om Småspararguiden som finns, som är eran sajt, småspararguiden.se. Hur kommer det sig? Kan du inte berätta, Andreas, hur kom den till och varför då?
Det gör jag så gärna. Men Småspararguiden började egentligen med att jag och min kollega Patrik Sigban, vi gick teknisk fysik ihop och... Läser man teknisk fysik kan man ju tro att man ska hamna som fysiker någonstans. Men det är ganska många där som mest gillar att räkna matte. Och en del av den matten passar ganska bra i finansbranschen. Så det var en hög av oss som råkade hamna på hedgefonder när vi skulle börja jobba.
Mm. Mer på hedgefonder än på CERN.
Ja, några hamnade på CERN. Men vi som var lite mindre smarta hamnade på hedgefonder.
Okay. Men hade du tänkt på det här när du började på KTH? Liksom, att jag ska nog jobba på hedgefonder när jag är klar?
Nej, det hade jag egentligen aldrig tänkt. Det var väl egentligen inte meningen, men det råkade bli så ett tag.
Mm. Ja, men det är ju,
vad är en hedgefond? Liksom? Kan vi ta någon sån här...
Så en hedgefond är väl egentligen en samlingsbeteckning på fonder som gör ändå konstigare saker än andra fonder. De flesta fonder gör ju så att de investerar aktier. Är det passiva indexfonder så följer de bara ett index. Är det aktiv förvaltning, då försöker man spana ut, kommer H&M eller Ericsson gå bäst, och så har man lite högre vikt på den ena än på den andra jämfört med index. Hedgefonder håller på med oftast med lite krångligare saker. Jag jobbar till exempel med råvarustrategier, och då investerade vi i något som heter futures, som handlar om att spekulera i vilka råvaror som går upp eller ner i framtiden.
Mm. Och går det att räkna ut? Finns det algoritmer då som man skriver och får ordning på, så man kan liksom se de här grejerna?
Yes, går är väl en diskussionsfråga. Jag var väl en av anledningarna till att jag inte är kvar där, är att jag är lite skeptisk till om det faktiskt går. Det går absolut att räkna på det. Sen om det blir faktiskt... man faktiskt skapar något mer värde från allt räknande, det är jag betydligt mer skeptisk till.
Och det var väl lite det som jag uppfattat rätt fick dig att tröttna på hedgefondvärlden, att det var, eller liksom hela fondvärlden, att det är mer eller mindre det handlar om. Att beräkna någonting som man kan fråga sig om det ens är så himla lönt att beräkna, framförallt om det kan vara värt att betala för att någon ska hålla på och lista ut.
Ja, men så är det ju verkligen hela finansmarknaden och aktiemarknaden, det är ju väldigt mycket proffs som är välutbildade, smarta, lägger väldigt mycket tid, jobbar heltid, ofta mer än det, och sitter med alla datasystem hit och dit, och sen sitter de och försöker slå index allihop, och det betyder ju i princip slå varandra, för det är de som dominerar den världen, och all forskning och data visar att i genomsnitt lyckas de inte. Och det är inte heller, det är väldigt svårt att visa att det är något annat än tur som gör att någon lyckas någon gång. Det är svårt att bevisa att det inte är så, men det finns inte heller någon konsistens i vilka som lyckas under en period och att de skulle lyckas nästa period också. Så statistik och data och forskning visar ju ganska entydigt att det är väldigt svårt.
Men du jobbade ju med smarta människor där då. Hur var sjukdomsinsikten på jobbet? Förstod de flesta ändå att det ni höll på med var mer eller mindre kvalificerade gissningar som ni fick överbetalt för? Eller tänkte man så här, ja andra, men vi har knäckkoden. Våra kunder får mycket värde för de där 2% de betalar här. Jädrar vad det kommer gå. Eller är det så, här, ja, funkar det så funkar det. Nu drar vi på tombolan.
Jag tror ju ändå att folk, så här, man trodde nog oftast på sin egen strategi. Och jag ska inte säga att... Det är svårt att säga kategoriskt att det inte finns någon som lyckas någon gång. Och vi hade några år till exempel där vi hade bra avkastning. Om det beror på att vi råkade ha tur eller att vi faktiskt hade gjort något smart går att diskutera. Det är inte, jag ska vara ödmjuk nog och säga att det inte är fullständigt självklart att ingen lyckas. Så. Men det man var ganska säker på var att andra hedgefonder var man nog ganska skeptisk till. Och framförallt de här aktivt förvaltade Sverigefonden på storbankerna. Mm. Och fond i fonder hos försäkringsförmedlare och sånt. Det var ju fullständigt uppenbart att det bara var att betala 100 kronor liter för mjölken.
Ja, det är så
jag skulle
alltså.
Säga att man... Ja, och det var också lite det som fick oss att starta småsparare. Att det vi själva och liksom våra kollegor och våra gamla kompisar från fysik som hade hamnat på andra liknande istället. Så man köpte möjligtvis en liten del av sina pengar i sin egen hedgefond. Den trodde man ofta på. Men sen så resten av pengarna, majoriteten la man i någon billig global indexfond. Och kom moster och frågade vad man skulle göra. Då orkar man inte ens försöka sälja in sin hedgefond utan då sa man bara köpt den globala indexfonden. Och det här var på något sätt väldigt okontroversiellt. Ändå. Jag
kommer... I eran krets så att säga. Ja, men bland proffsen var det inget konstigt.
Även bland folk som höll på med det så visste man ju på något sätt. Och det är även sen vi startade Småsparguiden så vi trodde att vi skulle få mycket mer mothugg. Men vi behöver egentligen aldrig förklara varför det är så här. För alla de som kan någonting i alla fall. Pratar man officiellt så går de inte i dialog. Jag tror att de flesta har gjort analysen att är man säljare den här typen av fonder så tjänar man inte på att diskutera det med någon som oss. Och bakom lyckta dörrar så får vi väldigt mycket ryggdunkningar från folk i finansbranschen. Många säger att jag jobbar på bank så jag kan ju inte twittra det här men jag håller ju med er. Och så säger man även de som vi tänker borde tycka något annat säger ja okej, ni kanske drar er lite väl långt och just min fond är bra men på det stora hela har ni ju rätt. Så förvånansvärt lite mothugg.
Men upplever du någon självsanering i branschen? Märker man att när de säger bakom lyckta dörrar att ni förstås har rätt och märker man att det här är det ett övergående problem? Kommer vi ens kunna ha det här samtalet om 2 år eller kommer branschen då ha slutat att sälja mjölk för 100 kronor liten? Liksom?
Det skulle förvåna mig väldigt. Så länge vi har en värld där just eftersom sparande, vanligt sparande till viss del och ännu mer pensionssparande är ju det är väldigt mycket pengar samtidigt som folks kunskapsnivå är väldigt låg. Dels för att det är lite svårt och krångligt och då orkar folk inte. Och sen så gör ju branschen det 10 gånger mer krångligt än det behöver vara också. Och det är klart att så länge de förutsättningarna finns så är det ju väldigt lukrativt. Och man kan ju tjäna sjukt mycket pengar på att sälja dyra fonder. Så nej, om vi inte får till någon väldigt potent lagstiftning så är jag svårt att se att det kommer att bli någon jätteförändring. Jag tycker jag har gått lite åt rätt håll och det pratas en del och så vidare och det är en del som har koll men att problemet helt skulle gå över det verkar ytterst osannolikt.
Ja, och er paroll när man tittar på er hemsida så är det så här, din personliga bankman är en säljare och det där har ju vi tjatat om Charlie och jag i 15 års tid snart, samma sak. Men hur tänker ni där?
Ja, men det finns ju det vi tycker är riktig rådgivning. Det vill säga att man betalar för att få råd. Att det är rådgivningen man köper och inte fonderna. Det finns absolut, men det är en väldigt, väldigt liten del av alla som kallar sig rådgivare på olika sätt. De allra flesta som kallar sig rådgivare hos diverse pensionsförmedlare, storbanker och så vidare, det är ju bara säljare. Mm. Sen finns det något dokument från man har rådgivningstillstånd från Finansinspektionen men det hindrar inte på något sätt att man säljer. Utan det man säljer fonder helt enkelt.
Men hur är medvetenheten om detta? För att jag tänker om jag går in i en bilhall och så säger jag så här till BMW-handlaren, säger så här, du BMW, kan det vara något för mig? kan man förstås säga. Det är klart det kan vara. Tycker jag ska ha en ny dyr eller en gammal, ska jag köpa den på Blocket? Nej, du ska köpa den av mig. Det får du bra värde. Alltså så här, då tror jag ändå ingen som går ut därifrån och säger så här, jag fick lite bilrådgivning och nu är det tydligen BMW som gäller. Utan då kommer jag ju tänka så här, nu har jag blivit såld. Antingen blev jag nöjd med den affären eller inte nöjd. Men med banker är lite annorlunda, att det ändå finns en ganska hög trovärdighet än så länge. Att folket liksom går till sin bank och får svar och får de svaren som förstås är att de ska köpa den bankens egna produkter och ändå gör det. Liksom.
Ja, men det där är ju märkligt. Dels kan man väl säga att om man tar bilhandelsjämförelsen, så är det ju också som att du går in där och du har ingen aning om en BMW ska kosta 500 000, 1 miljon eller 10 miljoner, och du har inte tagit reda på det innan, utan du går in och bara så här, ja, säger säljaren 10 miljoner, då är det väl det. Och du gör inga jämförelser eller försöker förstå hur mycket mer värde du får av 10 miljoner jämfört med 500 000. Men sen ska man väl säga att jag tror att medvetenheten finns en del. Så många av dem vi pratar med är så här, de vet någonstans att bankernas rådgivare är säljare. Och men problemet är att de har inte riktigt några bra alternativ. Ändra så hittar de inga oberoende rådgivare för de som finns. Vi håller ju på med det lite grann själva, och det finns andra, men det är väldigt få. Och sen kostar det ju, ska du betala en välutbildad människa för att sitta och prata en timme, så kostar det ju. Så det kostar ju åtminstone ett par tusen om du ska ha någon timmes rådgivning. Och det känns ju så mycket pengar för många. Sen är det ju små potatis ofta mot vad man förlorar på några års sikt av att betala 1,5% i fondavgifter. Men det tar emot lite, och så tycker man att ja, man får något gratis. Och alternativet då, läsa på själva, det orkar folk inte. Och det blir ju oftast inte så himla bra det heller, om man inte har en gedigen kompetens från början. Så då på något sätt man går och pratar med de där rådgivarna, och man vet att det kanske inte är helt rätt, men det är det bästa alternativ man har. Och man förstår att man kanske har blivit lite lurad, men man förstår inte vad man skulle göra istället, och då får det väl bli så.
Så du, Andreas, menar alltså att om man går till bankmannen, de säljer sina produkter, så får man också betala de här pengarna, alltså avgifter, att på de här vanliga fonderna, Sverigefonder eller vad de nu heter, att där ligger en massa avgifter som man absolut inte skulle behöva. Är det så du menar?
Ja, absolut. Alltså, fonder är ju lite kontraintuitivt, men jag menar att det egentligen borde vara en väldigt standardiserad produkt, som el eller mobilabonnemang eller bensin eller något, för det utrymmet för personliga preferenser är egentligen otroligt lite. Det man vill ha är att nästan alla tycker att det är bättre med mer pengar än mindre pengar, och så finns det en liten risknivå, men framförallt så handlar det ju om, ja, vilken fond är bäst. Och så finns det gedigen forskning som visar att försöka hitta en fondförvaltare som är smartare än en annan, det går typ inte. I alla fall finns det väldigt lite som talar för att det går. Och då handlar det helt enkelt om att säga, ja, men jag vill jag ha en global aktiefond för hur bra riskspridning, ja, men då väljer man den billigaste. Och då borde det vara en väldigt prispressad marknad. Men det är det ju inte, utan det finns ju, avgiftsnivåerna skiljer sig mellan 0,10% och upp till 2%. Och då är det klart att betalar man 2% så är det, det låter kanske inte så mycket för den som inte är expert på ekonomi med 2%, men betalar man det varje år så blir det otroligt mycket pengar i slutändan. Och pengar som ger absolut noll värde.
Just det.
Och i andra änden av den cirkusen så har vi också då det ni kallar, när man läser en bok, för vad var aktiespelande, va?
Aktiespelare brukar ibland lite galerande säga. Och det är väl egentligen, det är inte de vi vill slå ner på mest. Jag tycker att det är en betydligt, minst lika bra, kanske bättre, även ekonomiskt sett, hobby att spela på aktier än att spela på hästar eller vad man nu kan ägna sig åt. Men att på riktigt tro att man klarar av att skapa bättre riskjusterad avkastning genom att själv sitta och läsa på och försöka gissa om H&M går bättre än Ericsson eller tvärtom, det är ju, det finns ju massvis, men större delen av finansmarknaden består ju av proffs som sitter och gör det här, och sen visar ju forskning att de i genomsnitt inte lyckas heller, men att man då som privatperson ska kunna läsa Dagens Industri vid frukostbordet och lyckas bättre än proffsen, det är ju inte så sannolikt. Sen kan det vara roligt att försöka, och det är ju som sagt vara en bättre hobby än många andra. Men
i många fall slutar ju ändå de här aktiespelarna med att man har varit tillräckligt insatt och lärt sig tillräckligt mycket för att dra slutsatsen att jag ska nog göra så här istället. Jag menar, de har ju inte ens inte somna om utan blir åtminstone en bra indexfondskund i slut. Medan ja. Den som aldrig ens har gått och funderat mer än att nej, men min bankman har ju gjort det här med mina pengar och det blir nog bra. Liksom.
Ja, och sen har man säkert lärt sig en hel del på kuppen. Man har lärt sig en del om företagsekonomi som man säkert kan ha nytta av på olika sätt. Så jag skulle säga att det är absolut inte en dålig hobby. Och ska man gå ner, sen rekommenderar vi, om man nu ska hålla på med sånt, så rekommenderar vi snarare att gå och titta på riktiga småbolag på mindre börser som proffsen inte har tid och ork. Det blir för lite pengar för att det ska vara värt det för dem. Mm. Då har man i alla fall någon chans att bli ännu mer riskfullt. Men om man gör det med en begränsad del av pengarna så kan det nog, kan det kanske vara något. Så jag skulle inte säga att det egentligen är den sämsta hobby man kan ha, snarare än utav de bättre. Men däremot ska man inte tro att man tjänar pengar på att göra det jämfört med att ha en global indexfond.
Men vad är det som gör då? För jag menar, Charlie och jag har ju sagt samma sak också. Vi har kommit till den slutsatsen, jag vet inte hur många gånger. Och för er som har lyssnat på den här podden vet ju det. Att man ska ha då en global aktieindexfond, eller i alla fall en indexfond med låga avgifter. Att det är liksom det som är grejen. Och ni säger samma sak och så. Hur kommer det sig att inte alla gör så bara? Varför finns alla de här produkterna och fonderna och alltihopa då?
Ja, vi brukar väl prata ibland om att det finns två, lite förenklat som alltid, men två grupper av människor. Den allra största gruppen är totalt oengagerad och tycker sånt här är tråkigt, svårt och jobbigt. Delvis för att det faktiskt är lite krångligt, men framförallt för att branschen gör det krångligt och man har den bilden. Och de gör ju det de gör för att de inte vet bättre, och den de får hjälp av får betalt för att sälja dyra fonder till dem. Sen har vi den andra gruppen som är mindre, som faktiskt är engagerade i det här, och då är det ju helt enkelt en ganska tråkigt slutsats att man kan läsa på en massa och det blir inte ett dugg bättre än om man inte gör det och bara köper den billigaste indexfonden. Det låter också någonting som är så komplicerat som aktiemarknaden ändå är, och så kokar man ner det till att i slutändan, ja, du ska köpa den billigaste fonden, inte titta på något annat. Det är lite kontraintuitivt på något sätt. I allra flesta saker man håller på med i livet, så om man läser på och faktiskt lär sig någonting så kan man göra saker smartare och bättre än andra, men här är det nästan tvärtom.
Men om man nu sitter här och känner igen sig att man är så här ointresserad och är säkert i händerna, så här, finns det för dig, kan du hjälpa en otrygg småsparare i var man börjar? Finns det bättre och sämre banker? Finns det vissa rådgivare som ringer upp och vill boka möten, men man borde slänga på örat i luren? Eller borde man göra det med alla? Alltså, ni har ju gjort en del granskningar och hittat rent skurkmässiga metoder i vissa fall, och andra får man väl anse vara en dålig affär, men ändå en affär. Liksom så här.
Ja, men jag tycker att mitt råd till småsparare brukar ju vara att börja med att läsa vår, titta lite på vår blogg och läs utvalda delar av vår fina bok som vi är på väg att släppa nu. Mm. Man får ut ganska mycket där. För det som är på något sätt, som jag var lite inne på också, att saker och ting är på ett sätt jättekomplicerat och på ett sätt blir det ganska enkelt. Och man bara vet vem man ska lita på. Det där är lite svårigheter, men vi får väl hoppas att när vi nu sitter här, att folk litar på er och på oss. Så gör man bara det, om man kommit förbi det än, så är det ju ganska enkelt. I alla fall om man väl bestämt sig för att man ska ha en aktiefond, så ja, men välj den billigaste globala indexfonden du kan hitta. Vi har till och med en guide på vår hemsida där man kan se vilket som är billigast och ska respektive bank. Det är inte särskilt svårt.
Och er bok, och er bok då, jag vill bara förtydliga det för lyssnaren också då, att boken heter Mer pengar för pengarna. Och vi har ju fått den skickad till oss innan här nu. Mm. Jag tycker det är en ganska kaxig och ball inledning på boken där det skriver ett, så här skriver ni, nu läser jag innan till. Ett mål med den här boken är att även du som inte är det minsta intresserad av finansiell teori ska kunna undvika att ge bort stora delar av dina besparingar till överbetalda finanssäljare förklädda till rådgivare. Det är en ganska kaxig inledning.
Jo, men vi har väl en framtoning där vi faktiskt är lite kaxiga, och vi tycker att vi har väldigt goda belägg för det, eftersom som vi pratar om att vi möter väldigt lite påhugg av folk som mothugg av folk som faktiskt kan någonting. Och de flesta vet att det är så här, men sen ser de ekonomiska intressena ut på ett annat sätt, och då blir det en annan story som en privatperson får när man går till en säljare. Mm. Vilket inte är konstigare än att bilförsäljaren säger att den dyra BMW är bra. Men skillnaden är att man inte kan genomskåda det. Så ja, men och sen är väl det en strategi vi har haft också, att vi har kommit in och försökt, framförallt i början, för att få lite uppmärksamhet och bilda oss någonting. Så vi försökte vara lite roligare och lite mindre torra än finansbranschen i allmänhet. Och sen är det en avvägning att vi samtidigt vill vara seriösa, för det tycker vi att vi är, men inte heller göra det onödigt torrt och tråkigt.
Just det. Och du och framförallt din kollega Patrik, ska vi säga, var ju granskade ju den här Allra-affären rätt rejält. Och Patrik har väl lagt väldigt många timmar på den delen. Om du ska berätta kort om Allra-affären. Jag tror att de Allra, nu vart jag, det var inte meningen att vara... det var verkligen inte meningen att vara vitsig. Men då menar jag verkligen att de gemene man har ju hört talas om denna Allra-affär. Men om du bara på någon minut ska liksom sammanfatta, vad är det som har hänt och vad var det Patrik granskade egentligen?
Ja, men fonder är ju normalt sett en ganska skyddad juridisk enhet. Så man kan ta ut höga avgifter från fonder, men det är svårt att sno själva pengarna i fonderna. Att även om Nordea skulle gå i bankrupt så kommer fortfarande pengarna i fonderna vara skyddade, för de är helt avskilda från Nordea. Så där är det ganska instängt med diverse regelverk och så vidare. Men det Allra gjorde var att de hittade en väg runt det här, och det är lite snarlik väg som de här Falcon Fonds som åkte dit häromdagen har tagit, att då använder man fondens pengar och så köper man en konstig avancerad finansiell produkt av ett bolag som man själv på något sätt ändrar några kompisar eller man själv på något sätt kontrollerar. Och då kan man betala ett överpris för den produkten. Och sen så kan man slussa de där pengarna till sig själv på något fint sätt. Och det är i korthet vad både Allra och Falcon Funds har pysslat med.
Men Allra-affären där, de var ju frikända i tingsrätten. Hur kommer det sig? Eller var inte det oväntat?
Ja, för oss var det oväntat. Nu ska jag säga att det är ju min kollega Patrik som har lagt jättestor del av sitt engagemang på det här. Så vi får se vad han säger efteråt om min insats i frågan. Men det är han som kan den bäst. Men ja, alltså det är ju... För oss som förstår vad det handlar om så är det ju uppenbart att det här är omoraliskt och ett sätt att ta spararnas pengar. Och det är ju väldigt få, förutom Allra, deras advokater som kan någonting, som säger någonting annat. Sen om det är olagligt är ju en annan fråga som är mer komplex och svår. Och vår bedömning efter att ha tagit del av domen är att det är en lite konstig resonemang, men samtidigt som motiverar domen. Det handlar bland annat om huruvida 40% i avgifter är en rimlig avgift i finansiella transaktioner, vilket vi absolut inte tycker att det är. Men samtidigt så är vi inte jurister, så det är svårt att säga vad som är olagligt och inte. Det vi kan säga att det är klart omoraliskt.
Ja.
Och det, är det här undantag i branschen, eller kommer vi hitta flera såna här? Jag kommer titta dem, men...
Jag tror att just den här grejen upplever vi ändå håller på att städas upp. Alltså det är fortfarande ett jätteproblem bara med höga avgifter, och det kostar ju spararna totalt sett, så kostar ju storbankernas onödigt dyra fond i fonder spararna mycket mer pengar än vad det kostat Allra. Men de här rent som... där man faktiskt tar pengar på något fulsätt. Det tror jag att man är på väg att städa upp. En hel del har ju varit via PPM-systemet. Där man nu har ställt hårdare krav på en massa sätt. Och sen om det är helt rätt att gå på alla sätt. Men jag tror att man lyckas städa upp en del av det här. Vi brukar göra en årlig lista över premiepensionens värsta fonder. Och för några år sedan var jag Allra med till exempel. Det finns bolag som heter Solidar som också gjort lite konstiga saker. Men årets lista blev ganska tråkig på så sätt. För nu var alla de här grejerna där framförallt Patrik, som är den som lägger mest tid på de här granskningarna, har misstänkt att det är något rent fuffen som pågår. Ja, men de har åkt ut eller hamnat i någon annan fond eller så vidare. Så jag tror att det rent fuffens grejerna tror jag man har städat upp lite.
Men då är det ju, hur ska man tänka då? Ska man inte gå på, för jag menar, man har ju haft sin trygga bankman och man är van med sin bank. Föräldrarna har haft samma bank. Och man vet ju att den där bankpersonen, även om man är en säljare, så kan det ju vara en jävla trevlig säljare liksom.
Hur ja, det är de ofta.
Ja, de är ju det. Ja, men precis. Så ofta kan det också vara faktiskt att man har en personlig relation och sådär. Men fortfarande så vill man ju inte ge bort en massa pengar i onödan. Så om man ska försöka summera det här snabbt, hur ska man göra då? Vi pratar om att man ska köpa en global aktieindexfond med låga avgifter. Vad är då en låg avgift? Och har du något tips på, alltså mer kärsna, liksom, hur ska vi tänka då?
Ja, alltså, vi brukar tycka att den svåraste frågan, i alla fall för oss att svara på, och som är den första frågan, är just, ska du ha pengarna på kort eller lång sikt? Vilket också avgör om ska du ha en aktiefond som svänger lite mer på kort sikt, men som på lång sikt är en både väldigt mycket bättre och även, skulle vi påstå, säkrare investering, eller ska du ha något sparkonto eller kanske amortera av på lånen eller något sånt där. Den är den svåraste frågan, och där tycker vi att det handlar framförallt om tidshorisont. Att, ja, men är du 45 och pensionssparar, ja, men då vet du att det lär åtminstone vara 15, antagligen 20-25 år innan du ens börjar ta pengarna. Och då är det fullständigt självklart att man väljer aktiefond. Men är det så här, ja, jag ska kanske köpa ett hus om 3 år, ja, då börjar det bli lite svårt. Så där är väl den biten som är svår. Men sen när man har kommit förbi det, så tycker ju vi att det är väldigt enkelt. Att ska man ha en aktiefond, det finns absolut ingenting som visar på, tyder på att den ena förvaltaren är bättre än en annan. De kan ha olika mycket tur, men det vet man inte förväg, så det gäller helt enkelt att välja den billigaste. Ja. Vi brukar rekommendera en global fond för att man får lite bättre riskspridning, men det är egentligen inte det viktigaste heller. Kör man en billig Sverigefond så duger väl det bra också.
Du menar också det, att de som ändå förvaltar de här, det är de du menar, de gör ändå det här på heltid, och de sitter inte bara och läser DI till frukost och sen blir självutnämnda proffs, utan de är duktiga, och är det bara en seriös fond och eller så här, de fonder som finns då, så ska man titta efter låga avgift, och då behöver det inte stå Swedbank eller Nordea framför dem för att de ska vara seriösa, utan då är de det, de kan sitt jobb, eller som du säger, som jag tycker är ganska kul, om de kan ha mer eller mindre tur, men dock då, så vad är avgiften då, vad är en låg avgift, vad ska man titta efter?
Ja, men tittar vi på globalfonder på svenska marknaden, så finns det finns Avanza Global som kostar 0,10, och så finns det Länsförsäkringar Global Indexnära som kostar 0,20 i årlig avgift, och också Swedbank Robur, jag tror det heter Access Global, som också kostar 0,20. Och så finns det lite olika skatteregler som gör att just nu så är Avanza Global ändå lite dyrare, om man tar med att man betalar högre skatt i USA. Men det är finlir. Men de här fonderna, det är någonstans där 0,10-0,20. Det finns några sådana på svenska marknaden. Köp någon av dem och sen behöver du inte fundera. Du behöver inte följa. Du behöver inte läsa Dagens Industri alls. Det kan du strunta i om du tycker det är kul.
Du, om man väljer att investera i boken, vad kan man vänta sig att få ut av läsningen om man känner sig, fan, det här är läge att ta tag i, alltså. Nu är det nog min chans här. Jag sitter hemma ganska mycket och har tid att läsa.
Ja, för jag tänker precis som du sa också, att om man nu köper någon av de här billiga fonderna, så behöver man inte tänka så mycket mer på det. Vad ska man köpa boken för då?
Ja, men det är väl en av våra stora utmaningar vi har haft med småspararna hela tiden. Att vi har ju, inte från början, men sen några år tillbaka, har vi ändå haft någon idé om att vi vill att i alla fall Patrik ska kunna hålla på med det här på heltid, för att vi får lite mer gjort, och då måste vi dra in lite pengar också. Men det vi säger är ju så löjligt enkelt, så det mesta går ju inte att ta betalt för. Det är ju bara trams. och lite så är det väl med boken också, att om man faktiskt är en sån som tycker det är svårt och tråkigt, då behöver man ju inte läsa en hel jävla bok. Det hade ju räckt med 20-30 sidor för att få med det viktigaste. Då täcker man ändå ganska många områden. Men det blir så fjuttig bok, och då kan man ju knappt kalla sig författare, och förlaget tyckte det var lite väldigt tråkigt. Så det vi har gjort är istället, vi börjar varje kapitel med någon sida eller så, som heter "Det här behöver du veta". Så om man tycker att det här med sparande och ekonomi bara är tråkigt, men ändå inte vill kasta bort hundratusentals kronor i onödan, ja, men då tycker jag att då köper man boken och så läser man "Det här behöver du veta" grejen och så bläddrar man förbi resten. Och är det någonstans någon gång när det blir lite krångligare och man känner att ja, men här fattar jag inte, då kan man använda den som en uppslagsbok och läsa resten av just det kapitlet.
Men annars, jag har ju fått att det här är ju inte en krånglig bok på det sättet. Så det är heller inte så här två grabbar från teknisk fysik som har gått loss på liksom, analyserna. Utan det är ju väldigt rakt på och tydligt. Och, liksom,
vi försöker mycket. En stor del av det skulle säga att vi ändå brukar få cred för att vi lyckas med att vi ändå förklarar här någorlunda enkelt. Och nu är det framförallt Ida Hellqvist som inte jobbar med småsparguiden längre för att hon fick för mycket annat i livet. Men hon var med oss ett tag och hon kom inte alls från pensionsgrejen men kan väldigt mycket annat. Och där hade vi ju en dialog när vi började, när jag och Patrik ofta skrev ett blogginlägg eller något, och så tyckte vi att nu har jag förklarat det här så enkelt vi bara kan. Och så tittade Ida lite och så sa hon alldeles för krångligt. Mm. Ni måste förklara det enklare. Och så sa vi, jaha. Men vi hade ganska stor respekt för henne, så vi försökte väl. Och till slut så lyckades vi ändå mejsla fram någon stil som... Alltså en del saker är fortfarande lite krångliga. Vi förklarar en del i boken för den som är intresserad som är lite krångligt. Så allting är inte superenkelt, men vi anstränger oss verkligen för att förklara på ett sätt så att man inte behöver vara finansexpert, åtminstone inte för att göra rätt. Vill man förstå alla grejer och varför saker faktiskt funkar som det gör, då får man väl anstränga sig lite mer, men det behöver man andra sidan inte.
Nej, men när man ska vara ärlig så känns det som att ni är lite kaxiga och det är coolt, men du är också väldigt ödmjuk, för att jag har ju läst boken och det är ju väldigt intressant. Nu tycker jag att ekonomi är kul, men det är ju som du säger också, man vill fördjupa sig lite, för det kan ju också vara kul att veta hur saker och ting liksom förhåller sig till varandra, och det får man ju verkligen veta. Och jag måste säga att Ida har ju då gjort ett jävligt bra jobb, för att den är faktiskt väldigt lättbegriplig. Så. Och jag har ingen provision på den här boken, så det är inte därför jag säger det.
Det får man säga på poddvärlden, måste man framhålla. Och vi får inte betalt för att säga detta.
Nej, och vi får inte betalt för att säga det här. Men faktum är att den är, ja, jag tycker den är riktigt bra. Charlie och jag har ju själva skrivit en bok för ett antal år sedan, och det är inte lätt att få ekonomi att vara så begripbart. Men jag tycker de här exemplen som ni har, Lisa och partner startar bageri till exempel, och de här grejerna, att det blir tydligt. Det är faktiskt riktigt bra.
Kul att höra, tack så mycket.
Du, avslutningsvis, nu är vi ju i, om man ändå är lite åt aktiespelare ska vi väl inte säga, men om man sitter nu i småsparare och tittar på vad som har pågått, det har varit svarta rubriker om hemskheter på börsen och det som har pågått, och många sitter och ser att det har gått ner och gått ner och gått ner, kanske klivit ur för att rädda till som räddas kan. Vad spår du om framtiden? Borde man skärpa sig och fortsätta med sitt månadssparande på aktieindexen, eller borde man öka den rent av, eller borde man ta det lugnt ett par månader? Om du skulle...
Så vi brukar ju alltid säga att huruvida du ska ha pengar i aktier eller inte har inget som helst att göra med hur aktiemarknaden ser ut just nu, eller vad diverse finansanalytiker försöker spå att ska hända de närmaste 3 åren, utan det börsen reflekterar redan värdet av vad de samlade expertisen tror om vad bolagen är värda, och så är det alltid. Så det är ditt eget sparande, det du ska fundera på i sparhorisont. Och det är lätt att säga, men svårare att göra. Det är ju många, jag också hört historier om folk i min närhet som sådär, ja, fick lite panik när börsen var ner 29% eller vad det var som värst. Och då sålde de av då. Och det blev ju inte så bra. Det hade det kunnat bli. Vi rekommenderar ju verkligen att aktier och aktiefonder, det är långsiktigt sparande. Och man ska inte plocka ut det för att man tror att börsen ska gå upp eller ner. Och man ska inte heller stoppa in mycket mer pengar för att man tror att det är köpläge. Utan det är det som det är, det vill säga i genomsnitt på lång sikt så går det upp. På kort sikt kan det gå både upp och ner ganska mycket. Och det är så man ska se på det. Vi brukar rekommendera det vi kallar strutstaktiken. Väldigt dålig strategi i nästan alla sammanhang, men just när det gäller de här frågorna så är den faktiskt ganska bra. Det vill säga att om man vet att börsen har gått ner lite, då går man inte in och kollar på sitt bankkonto vad ens fonder är värda, för då blir man bara ledsen. Utan då låter man det vara och tänker på andra saker. Sen när man läser att börsen går upp, då kan man gå in och kolla lite igen, för det är roligare. Men i inget av fallen så agerar man på det, så att säga.
Bra.
Ja, det är bra.
Tydligt.
Ja, mycket tydligt. Det kan vi väl skriva under på ändå. Även om vi normalt sett inte brukar gilla studstekniken, så får man väl säga att i det här fallet så håller vi med. Eller hur, Charlie?
Ja, men det är klart att vi gör. Det är klart att vi gör. Det är ju verkligen så. Och det är ju frustrerande och ledsamt att se liksom när börsen utvecklas, hur folks generella sparande går egentligen precis tvärtom, och ser liksom att så många människor skulle kunna få en bättre ekonomi, men i själva verket får en sämre, relativt sämre ekonomi, därför att man gör precis tvärtom emot vad som egentligen fungerar.
Det finns ju, jag brukar säga att på riktigt lång sikt så finns det i alla fall, som det har varit historiskt, så finns det bara ett sätt att förlora pengar på aktiemarknaden, och det är att inte vara uthållig utan gå in och ut. Att just, jag menar, sparar du till pension på 20-30 års sikt, om du bara köper nu och så ligger du kvar i aktiemarknaden i 20-30 år, då kommer du nästan garanterat gå på plus, och ganska ordentligt på plus dessutom. Men om du varje gång det blir en kris och börsen går ner 20%, plockar ut pengarna och lägger in och räntefonder, och sen ska du försöka komma på när det är läge att gå in igen då, och försöka tajma det där hit och dit, ja, men då är det ju en stor risk att du hamnar på minus i slutändan.
Ja, bra. Du, det kan väl få vara slutorden idag, va, Mattias?
Ja, men det tycker jag absolut. Och när vi har ju fått förmånen, jag vill bara då slå det här slaget för boken då, att vi har ju fått förmånen att läsa den här boken redan. Men,
vi har ju tjuvläst lite, ja.
Ja, precis. Men den hittar man. Mer pengar för pengarna. Och den kan man hitta där böcker finns, helt enkelt. Det är inte svårare än så.
Ja, men det ska vi göra. Akademinbokhandeln ska tydligen ha tagit in den, säger förlaget, och Bokus och Adlibris har den. Så den bör finnas på de flesta fysiska bokhandlar. Och
boken, den har du skrivit tillsammans med Patrik och en till kollega, va?
Yes, Elisabeth Wass, som är vår styrelseordförande i Småsparguiden och kommer från pensionshållet och är genuin pensionsexpert och har koll på alla konstiga pensionsavtal hit och dit.
Och kommer inte från pensionshållet så att hon är jättegammal, utan hon kommer kompetensmässigt.
Ja, hon är lite äldre. Hon har faktiskt på att gå i pension, men okay. Hon är inte så himla gammal. Men hon har placerat sina pengar väl. Men hon kan pensionsvärden utan och innan. Inte bara häftigt. Kapitalförvaltningen, utan alla avtal hit och dit. Det är väldigt gångligt, tyvärr. Men det är bra någon som kan det.
Snyggt, då får vi tacka dig, Andreas, så mycket för att du kom. Ta och hälsa Patrik också, särskilt. Och så får vi väl, och vi då, Charlie, ja, men vi tackar och så ses vi om en vecka igen.
Det är inga smäktande farväl, vi syns ju om en vecka igen. Och den som lyssnar lite i efterhand behöver inte vänta mer än 20 sekunder, så kommer vi alldeles strax i lurarna igen.
Ja, vi är snart tillbaks.
Tack för idag.
Tack för att jag fick vara med.